Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. På grund av en lätt förkylning eller lite förkylningssymptom så har jag varit tvungen att inställa gudstjänsten idag. Så jag framför predikan på det här sättet hemifrån. Vi ska börja med att be. Kära Jesus, hjälp oss att i denna oroliga tid ha blicken på dig så att vi inte behöver vara bekymrade utan få se var vårt hopp finns. Att det finns hos dig och hoppet om att få komma in i glädjen med dig när du kommer tillbaka. Kom och var med oss med din heliga ande och förklara ditt ord för oss. Amen. Den här söndagens tema är vaka. Och predikotexten är dagens episteltext från Filipperbrevets första kapitel, verserna 3-11. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vi ska som rubrik för den här predikan sätta några ord från slutet av texten, nämligen från vers 9. Insikt och gott omdöme. Filipperbrevet är skrivet under Paulus första fångenskap i Rom i början av 60-talet. Därför talar han om bojor, men bojorna kan inte hindra honom från att försvara och befästa evangeliet. Han är inte på något sätt betryckt trots sin fångenskap, utan han är tacksam. Hans tacksamhet grundar sig på den gemenskap han har i sin ande med brevets mottagare, som han känner så väl, och som har honom att tacka för att de fått tron på frälsaren. Filipperbrevet flödar av tacksamhet, glädje och kärlek. Våra blickar går idag mot tidens slut. Det är söndagen före domsöndag. Vi har alltså ännu tid att bereda oss inför det oundvikliga slutet. Och det är just beredelsen då vi ser fram emot Jesu Kristi dag som Paulus här talar om. Den börjar inte i oss utan det är Gud som har börjat det goda verket. Det är också han som ska fullborda det. Han ber Gud om att den kärlek som Gud har väckt hos dem ska överflöda och ge insikt och gott omdöme. En sådan insikt har vi inte själva. Vi kan nämligen inte förstå Guds vägar av oss själva, utan vi behöver Guds ande. Så här skriver Paulus i första Korintsebrevets andra kapitel. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det här uttrycker Martin Luther i förklaringen till tredje trosartikeln. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Och i salmen sjunger vi. Vi i mörker måste gå, och mig anden du oss sänder. Tidigare löd orden i Petrus Lagerlöfs översättning av Tobias Klausnitzers 1600-talssalm. Det är i vår psalmbok 201. Vårt förnuft förblindat är, mörkar all vår själ betäcker, om din ande ej än är, som nytt ljus i henne väcker. Därför måste vi gå till Guds ord, för det är där anden leder oss till ljuset. Anden visar oss på Kristus, som är världens ljus, och när han väcker trons liv på honom får vi insikt och gott omdöme. Vad behöver vi då insikt och gott omdöme till? Aposteln nämner tre saker som vi ska se närmare på. För det första, för att avgöra vad som är viktigt. Vad är viktigast i livet? Eller med en annan formulering, vad är meningen med livet? Den gamla katekesförklaringen som jag lärde mig i skriftskolan för länge sedan säger att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus, är livets viktigaste angelägenhet. Vi ska se hur Paulus, aposteln, resonerar när det gäller frågan vad som är viktigt. Var det viktigt för Paulus att vara fri? Sökte han på allt sätt bli fri från fängelset? Jag tror han var glad den dagen då han befriades från sina bojor. Han skriver också att han längtar efter Filipperna med Kristi Jesu ömhet. Men ännu viktigare var att han fick dela nåden med sina vänner som han skrev till från fängelset. Lite längre fram skriver Paulus att han gläder sig över att Kristus blir predikad. Och han tänker fortsätta att glädja sig. Han vet inte om hans fångenskap ska leda till döden eller om han ska få träffa sina vänner igen. Men han skriver i samma kapitel, vers 20-21. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Sen fortsätter han att förklara vad han menar med de här märkliga orden. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Paulus har två val. Antingen att dö och få flytta hem till Kristus, till himlen, eller att leva kvar för att hjälpa Filipperna till framsteg och glädje i tron. Alltså att leva för dem. Alternativet att leva för sig själv finns inte. Den här tiden för oss närmare tankarna på döden. Vi har sett mycket av det nu under pandemin, åtminstone via media. Även om vi har förskonats från att ha haft dödsfall nära oss. Och när vi närmar oss domsöndagen kommer tanken på Jesu ankomst nära. Här får vi fråga oss om vi har lärt oss det här, att meningen med vårt liv, det som är viktigt, inte är att skaffa oss själva en så bra tillvaro som möjligt, utan att leva för Jesus. Har vi lärt oss tacka för att vi har fått lära känna Jesus? Har vi lärt oss att allt det andra i livet är mindre viktigt än att känna Jesus? Det andra som vi ska lyfta fram med, att vara rena och fläckfria på Kristi dag. Hur ska jag bestå inför Gud på domens dag? Den frågan blir särskilt aktuell nästa söndag, domsöndagen. Men den ska alltid vara aktuell. Hur ska jag, en syndig människa, kunna vara ren och fläckfri inför Gud? I Romarbrevets tredje kapitel läser vi ju: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och Jesaja säger i kapitel 64: vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Den som nu saknar insikt och gott omdöme, den som inte har fått sitt insikt av evangelium, måste nu försöka rätta till det här. De Då måste man försöka lägga bort sin orättfärdighet och tvätta sina kläder. Jag ska ta ett exempel på hur man försöker anpassa sig för att duga inför Gud. Muslimerna lärs att de måste kompensera sina synder med goda gärningar. De får lära sig att de goda gärningarna samlas i en vågskål och de onda gärningarna i en annan. På domens dag ska de båda skålarna sedan vägas. Vilken är tyngre? Muslimerna hoppas att den vågskål där de goda gärningarna samlas väger tyngre än den där deras onda gärningar samlas. Men hur ska de veta om de gör det? Det kan de inte veta. De kan bara hoppas. Och de kan då göra sina böner ännu mer regelbundet och med mer andakt. De kan lära sig sina stycken ur Koranen ännu bättre. Och de kan, om de är riktigt konsekventa i sin tro, gå ut i det heliga kriget mot de otrogna. För om de stupar där blir de alldeles säkert martyrer och får en rik belöning i himlen. Så här hård det islam. Men så här tänker man ju inte hos oss, eller hur? Det finns andra sätt att skaffa sig meriter. Att lära sig att uppföra sig väl. Att inte svära. Inte arbeta på söndagen. Inte röka. Inte dricka sig full av öl eller sprit. Inte slå sina barn. Inte vara olydig mot föräldrarna. Och så vidare. Och om man ger mycket insamlingar för dem som hungrar eller är offer för jordbävningar och översvämningar, så blir det inte sämre, tycker många. Nej, sämre blir det inte. För det blir en liten hjälp åt dem som lider. Och vi ska hjälpa dem. Det är alldeles klart. Det är vi skyldiga till av ren medmänsklighet. Och särskilt för att Kristi kärlek driver oss. Men räcker det ända fram? Kan vi genom det stå rena och fläckfria på Kristi dag? Nej, Jesus säger, Matteus 7. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Jag har aldrig känt er. Det här låter grymt. Men här finns nyckeln till hemligheten, just i ordet känna. Man kan låtsas vara en kristen och Jesu lärjunge och ändå inte vara känd av Jesus eller känna honom. Den som känner Jesus ska inte höra såna ord. Jesus känner sina får. Han känner dem som här i tiden behövt honom och varit hans lärjungar. För han har gett sitt liv för dem och de har vänt sig till honom för att få hjälp i sin syndanöd. Och han säger att han aldrig ska låta någon enda av dem gå förlorad. Vad är det då att lära känna Jesus? Det är att ha honom som sin herre och frälsare här i tiden. Att av Guds ord har fått insikten att ingenting av det vi själva har eller har uträttat består inför Guds stränga lag. Men att vi får räkna till godo det som Jesus har gjort. Han har levt ett helt rättfärdigt liv. Han uppfyllde till punkt och pricka allt det som vi inte klarade av för att vi är syndare. Och det klär han på oss i vårt dop som en vit klädnad utan fläck. När vi har den dräkten på oss syns ingenting av vår orättfärdighet. Vår egen orättfärdighet, våra smutsiga egna kläder är tvättade i Jesu blod och det täcks in av Jesu helighet. Därför kan vi vara rena och fläckfria på Kristi dag. Tänk vilket hopp! Det här är inget som vi själva utverkar. Det hela avgjordes nämligen långt innan vi kunde vara med och avgöra det. Redan när vi döptes som små gjorde Gud ett under med oss. Han födde oss på nytt i sina barn. Men vi kan gå ännu längre tillbaka. Jesus skaffade oss frälsningen när han dog på korset och bevisade det genom sin uppståndelse. Det skedde redan för 2000 år sedan. Långt innan du och jag var födda. Men Bibeln säger att det går ännu längre tillbaka. Det skedde nämligen innan världens grund var lagd, när han utvalde oss till barnaskap, som Paulus beskriver i Efesierbrevets första kapitel. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Att vara heliga och fläckfria. Tänk vilket bevis det här är på att vår frälsning på den yttersta dagen inte till den minsta del beror på oss, utan allt är av nåd från den allra första början före världens skapelse. Det är frukten av det som Johannes ser i himlen när han betraktar den stora vita skaran som vi brukar läsa på allhelgonadagen från Uppenbarelseboken 7. Alla de utvalda som har haft sina namn i livets bok före världens grundläggning. De har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Och de ger hela äran åt Gud och lammet. Därför står de inför Guds tron. Sen det tredje. Att vara rika på rättfärdighetens frukt. Vad är det? Rättfärdighetens frukt. Det är något som Jesus Kristus ger. Det ska inte ge oss någon ära. Äran är hans alena. Tänk på hur det var när Petrus fiskade, som Lukas berättar om i det femte kapitlet. Han hade bemödat sig. Han hade varit ute hela natten. Och han hade inte fått någonting. Så säger Jesus åt honom att han ska kasta ut nätet på djupet. Där går ju inga fiskstim och mitt på dagen. Men där blir nätena fulla. Petrus blev rik på frukt, i det här fallet fisk. Och det var Jesus som gav den åt honom. Petrus visste själv att han inte kunde ta åt sig någon ära för det. På samma sätt är det med den frukt som Jesus ger. Det beskriver han på domsöndagen med goda gärningar som de rättfärdiga inte vet något av. Det är de orättfärdiga som har räknat sina gärningar. De rättfärdigas frukt är Jesu egna goda gärningar som han har berett och som flödar ut från de kristna, fastän de själva inte vet hur. Därför går äran till honom. Då vi inser vad som är viktigast, insikten att vi får komma inför honom fläckfria i Jesu rättfärdighetskläder, kan vi med Paulus be om att den kärlek som Gud väcker hos oss ska överflöda så att våra medmänniskor ärar Gud. Vi ber om att också våra kära närmaste, våra grannar och våra släktingar och vänner ska se att de får komma inför Gud intäkta i Jesu rättfärdighet, utan fläckiga kläder, och därför får vänta frimodigt på Jesu tillkommelse. Då kan vi också med tacksamhet och glädje ta till oss den önskan och det löfte som Paulus avslutar sitt första brev till Thessalonikerna med. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. Amen. Jag kan nämna någonting också om kommande verksamhet. Idag klockan 13 är det också gudstjänst i Lepplaks bykyrka med David Åkerlund. Nästa söndag firas gudstjänst också i Lepplaks bykyrka klockan 13 med Öyvind Edvardsen. Nästa gudstjänst som vi håller i Vasa är först om 3 veckor. Den andra söndagen är advent och som samtidigt är självständighetsdagen. Vi samlas klockan 11 som vi brukar. Men före det, om 2 veckor, firar vi första adventssöndagen i Närpes vuxeninstitut i Yttermark klockan 18, alltså på söndag kväll. Den som vill kan ge en kollekt i via bank eller via MobilePay. Numret finns här intill. Vi har tillstånd inom Österbotten att samla in pengar för verksamheten. Och så vill jag ännu säga ett slutord Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod fört en store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheternas evighet. Amen.